har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Vi är fortfarande ute och reser, du och jag. Jag ligger på ett hotellrum nu och vet vad jag gjorde alldeles nyss? Jo, jag utförde den ritualen som alltid infinner sig sent på resan och som har något väldigt vemodigt och sorgligt över sig. Det är när man inser att man har slut på rena strumpor, går in i soporna, eller de smutsiga kläderna, och hittar dem, letar efter de strumpor.
Alla
som...
Alla kan inte relatera till det här. Vi pratar om
nej,
det här.
Du,
det
är ungefär... Många har varit ute och rest, tagit med sig lite för lite underkläder. Man letar efter de strumporna i smutstvätten som luktar minst. Det kan alla relatera till. Det finns inget lyxliv i det, tvärtom.
Okej.
Ja, men
okej.
Är du galen? Du, det räcker att du ger... Det räcker att du ger ut i skogen i 4 dagar och bor i tält.
Jag har väl fel.
Här är du världsfrånvänd.
Jag ber om ursäkt. Jag ber jättemycket om ursäkt. Men jag måste säga en sak. Vi bor ju, som vi ofta gör, vägg i vägg. Jag tycker det är någonting betryggande i det ofta. Man hör dig där inne kanske när du vet, pratar med dina barn eller din fru. Eller om du gör något annat och så vidare.
Du gör något annat. Och... Det du antyder är att jag kommer högt, eller?
Nej. Det där har jag faktiskt aldrig varit med om. Jag har bara varit, det här har vi pratat om, till vid samma rum en gång när ett annat par däremot i Laguna Beach knulla sönder sitt rum under flera timmar. Det är fan ändå ett, det är ett ljust minne, måste jag säga. Ja, men det var, jo, men jag förstår det. Det är liksom så här, det går inte komma ifrån att det finns, det är någonting, nu var ju samma rum så man kunde liksom inte ta hand om den upphetsning man eventuellt liksom kände. Men uppenbart, kanske inte alla kanske inte känner samma sak, då är det väl någon jävla fetisch jag har. Men jag tyckte det var jävla speciellt och upphetsande. För
man kommer väl inte runt, man kommer liksom ändå inte runt. Nej, men jag var ju med dig som sagt och vi hörde ju det här båda två. Och det finns något liksom, okej, de har det otroligt bra dem. Eller har de det inte riktigt så bra, men de vill att varandra, att de respektive ska tro det. Det vill säga att de förstärker. Man måste koppla på ett cyniskt filter när man lyssnar. Det, oundvikligen gör man ändå.
Jag orkar inte det jämt.
Jag tror inte att de put on a show för våran benefit som var i rummet bredvid. Lite kanske, om det är en fetisch för dem. Men framförallt tror jag att de kanske går igång på varandras stönande och läten. För det var ju... Nej, det var ju något extraordinärt.
Ja, men det var ju verkligen, det var ju timmar. Och om man, en viss typ av människor hade kanske gått och knackat på ursäkten, nu får ni lugna ner er. Så det hade inte varit heller helt osannolikt.
Och men jag vet, men gör man det, vet du vad det är? Det är ändå ett nederlag. Det är ett jättenederlag för en som människa. Den...
Ja, man vet vad man skulle få tillbaka. Man skulle få tillbaka ett liksom hånskratt. För det är verkligen...
Av en man med ett praktstånd som öppnar obekymrat och som skrattar en i ansiktet. Det är vad som skulle hända.
Nej, men de körde på jävligt bra. Det var lövtunna väggar. Och, ja, det är någonting jag aldrig
kommer... Man skulle knacka på där. En man, kanske flintskallig, öppnar liksom ett praktstånd, det luktar man, liksom, man en vägg av könsdoft tränger mot den när man står och säger can you please maybe keep it down a bit, och då är den liksom, när han har den lavinen av könsdoft i ryggen, då är han i överläge på alla sätt.
Ja, och, men det jag också tänker är fan vilka amatörer vi var, det här var ganska tidigt i våra tv-karriärer tror jag. För att vi inte, det är liksom en ganska lysande scen i någon slags, det här var någon slags roadtrip tv. Man kan liksom inkludera några, så här, några ögonblick, några scener där du och jag bara ligger och slappar på ett hotellrum. Sånt har vi gjort. Mm. Att vi inte filmade det där, visst, man kan fejka sånt ljud. Men man borde ju liksom direkt ringt till fotografer och sagt kom upp här nu, för nu jävlar kan det bli rolig tv här.
Absolut. Jag vet inte, gjorde vi inte det? Det ringer en klocka att vi ändå gjorde det.
Nej. Då hade vi, det hade varit med. En sak vet du. Okay. Hade vi gjort det, då hade det nått programmet. Det kan jag lova. Det är lite som den här Kjell, vad heter han? Kjell Höglund skrev ju en låt. Jag vet inte om den heter så, men han sjunger i alla fall. Jag hör hur de ligger med varandra på våningen ovanför.
Det är någon slags, någon slags parafras kanske på Nils Ferlin. Jag hör hur de dansar där uppe. Klarvaket. Är huset, men låt mig
gånger.
Recitera. Jag mår så jävla bra när jag kan någonting utan till. Lyssna på mig nu, jag ska försöka recitera den här med någon poetisk klapp.
Lägg mig, då säger vi åt klippare David med att lägga på lite ljud, ja, men
lite 30-tals liksom, skrapig gramofonstyle musik som ligger som en masta under.
Jo, men även omfamna det andäktiga temat. Det handlar väl ändå om att liksom Nils Ferlin ligger fragil, smal, trött,
på ett rum.
Nedrökt, ja. Och alkoholiserad. Ja,
då skriver han så här.
Jag hör hur de dansar där uppe. Klar vaket är huset, fast klockan är 12. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak, är någon annans golv.
Fy fan vad bra.
Nej,
fy fan vad... Ja, men det är 10 av 10.
10 av 10.
Det finns så många planer i det där att liksom,
allt ska alltid, vet du vad jag säger, allt ska alltid jämföras mot med Masked Singer. Man ska sätta allt i relation till Masked Singer, ja. Så även Nils Ferlin-dikter, ja. Och då, om jag hade jobbat med Masked
Singer-redaktionen,
då hade jag, när jag hörde när du läste det här, så hade jag lämnat in mitt passerat direkt.
Det hade varit hemskt att gå in på Masked Singer-redaktionen och recitera den dikten och få en massuppsägning till, liksom, som konsekvens. Och få, vad hände? Var av detta massavhopp?
Tråkigt är att man hade fått bara liksom burop och liksom, vadå? Sluta, vi har viewing party av det första avsnittet idag. Vi jobbar med världens bästa tv. Vad gör du? Är du pretentiös eller din jävel?
Gillar du svartvit tv, din jävel? Visa vad så mycket färger i vårt program.
Du i din, liksom, in ungdom hade kommit in och gjort det. Då hade bara någon, du vet, någon så här, någon liksom cool liksom tv-producent har tagit med sig någon annan människa in och slagit ihjäl dig med ett baseballträ inne på någon toalett.
Ja, men vet du vad? Jag minns att vår kompis Martin Persson jobbade med tv. Han jobbar ju med oss, som gjorde det här Chaparral och så vidare. Och han gör en massa andra grejer nu. Men en av de första grejerna han fick när han var på redaktionsmöte med just den här hippe, snabbe tv-producenten som satt och knäppte med fingrarna, du vet. När det kom, vi behöver nya idéer, snabba idéer, nu! Och så kom han, föreslog han någonting, och då tystnade knäppandet med fingrarna, och den här coola unge producenten stirrade på Martin och sa, gillar du svartvit film eller? Och så, vidare, nya idéer! Och så satt han helt tillplattad, för att han hade föreslagit någonting som framstod som pretentiöst. Den typen av liksom sabling av någon, gillar du svartvit film eller? Det är liksom, ska då indikera att man är pretentiös.
Det förekommer liksom varje dag stunder av liksom den lös ytlighet på produktionsbolagen runt om i Sverige. Så är det ju.
Jo, det har vi sannolikt bidragit till också.
Ja, man behöver inte alltid säga ingenting som går att jämföra med stämningen på Masked Singer-redaktionen. Det är liksom den dummaste platsen i Sverige någonsin.
Ja, det är säkert, ja, jag får lite ångest när du säger så, men du kan ha rätt. Ja.
Jag måste bara säga en sak, för jag har då, apropå att vi bor vägg i vägg här. Vi är i Frankrike, det är kul, du reser igen,
ja.
Vissa människor tycker att vi ska göra det och göra tv ute på fältet igen.
De har rätt.
Ja, herregud, och även vi, det finns en oerhörd, jag upplever någon slags nyförälskelse både till genren och till dig när vi nu är ute och filmar här och har väldigt kul. Och jag har då här på morgonen, så har jag också lyssnat till dig eftersom jag då har suttit här och rivit av lite mail. För jag vill bli av med dem, ja. Så att jag sen jag ska åka till New York imorgon och vill kunna vara lite fri då. Ja.
När vi skildes åt sent igår kväll vid 11-tiden kanske, så sa du, och jag vill, det här kan ju låta inte vet jag, sjukt.
Sluta, vad är det nu? Vad har jag sagt nu?
Det sista du säger innan vi skiljs åt. Just jävlar, jag måste köpa en bil i natt. Och sen bara går du in på hotellrummet. Och det låter ju liksom som om en bil är någonting man bara liksom slänger ur sig i något mejl. Men jag fattar.
Sa jag det inför hela teamet också?
Det gjorde du. Och det folk liksom, blickar utbytes väl kanske. Köpte du en bil i natt?
Jag håller på och tittar. Jag har dock haft panik. Det här, den här själva historien. Jag förstår hur det där låter och det är lustigt. Det är som den saken säger jag utan att tänka efter. Men jag tror inte överlag att teamet upplever mig som en lyxlirare på något så här irriterande
sätt. Du har en tendens att slå den typen av utfästelser, att säga dem för att göra dem sanna. Jag vet inte alls hur teamet ser på dig, men vi känner ju flera av dem. Det är ett underbart team.
Nej, men herregud, jag säger inte att säga sig absolut inte att de tycker om mig. Men det är inte så att jag överlag går runt och stylar med något sätt. Liksom, titta vad jag har pengar och vad jag underbetalar er. Och det hoppas jag inte vi gör heller. Men det var, jag har nämligen så här, man leasar en bil i USA. Och det är typiskt mig att vissa, jag har en kompis nu som blev dömd för någon jävla liksom ett brott i USA. Han hade Lars Wallin heter han, det är han jag tränar med. Han har ju nämnts några gånger här, men han var ute och sprang på Sunset Boulevard. Då kommer någon kille på någon sån här voj, du vet, som åker på trottoaren, och då skriker han, när han kommer springande så skriker han då you're not allowed to drive
Lars
here.
Gör detta, ja.
Och vad fan man säger, men vad, ja. Och killen bara fortsätter mot honom. Lars är en ganska stor kille. Jag vet inte om killen tänker att han kommer väl springa åt sidan. Det gör inte
bara Lars. En kort passus mitt i detta är ju att jag träffade Lars kort när vi var i USA också. Han berättade för mig att han springer 5 km varje morgon. Även om han har dygnat, så att säga, varit ute och festat hela natten. Men då har han alltid på sin telefon 911 som liksom klartryckt på telefonen. Så allt han behöver göra är att trycka på den, liksom den här ringknappen. Så kommer ambulansen att kunna hämta upp honom. Ifall han kommer att segna ner med liksom en massiv hjärtinfarkt.
Det är väl så att han ibland går direkt från swingersklubben, byter om hem och sen drar ut och springer. Så är det.
Men jag tycker bilden av en människa som joggar med 911 eller liksom, vad heter det, 112 i Sverige då, i motsvarigheten, redo att ringa, tycker jag är då, för alla människor där ute som säger jag är lite bakis, jag kanske inte ska träna, då ska man tänka på Lars Wallin som joggar med 911 redo. Så man kan alltid träna om man är även om man är bakis.
Och det här är naturligtvis så att han straffar sig själv. Det är så, det är ändå många som arbetar när man har smutsat ner sig själv kvällen innan då. Ja. Eller i det här
men
fallet,
alla har inte smutsat ner sig själv lika mycket.
Nej, men i det här fallet så liksom blöder smutset över i en, liksom, en morgon bara, så att säga. Det finns ingen sömn emellan.
Det finns ingen renande sömn, utan liksom all ångest och all smuts är liksom klarvaket i huvudet och närvarande. Då ska det joggas bort.
Han andas ut massvis av olika saker, och kroppen har då i uppgift samtidigt att ta hand om massa saker också som finns inne i hans
kropp. För att alludera till det jag pratade om tidigare, så när han kommer joggande på Sunset Boulevard så kommer en tsunami av könsdoft man trycker fram.
Men det är bara en sak. Han är en kompis till mig, men han är ju också då tränare, personlig tränare. Men det är väldigt roligt att ibland när man har tränat klart säger han, ska vi ha en cigg och ett glas vin eller? Och sen röker han tre pack. Ja. Det är någonting i det.
Ja, men vet du vad, när han kommer joggande så kommer en tsunami av kön, tobak och aceton tryckt framför honom. Det är ju det som den här voj-människan nåddes först av innan han nåddes av att Lars skriker get out of the side.
Ja, han ville ju Lars att jag skulle skriva förordet till en bok han aldrig kommer skriva dock. Så tränar du bakis. Och då vill jag, en av de massa tips, då är det väl bland annat då
9-1-1.
Ha alltid 911 på speed dial. Men den här vojen kommer emot honom och så bara då puttar han bara honom rätt ut i gatan. Och det kan man ju tycka vad man vill. Killen var ju arrogant, själv skulle jag nog inte gjort det.
Killen var också omtöcknad av den här tsunami vi pratade om. Han kanske inte hörde.
Nej, men så stannar massa bilar och Lars blir väl kanske också då filmad på något sätt av några kameror på längs vägen eller något sånt där, va. Så att han, men sen springer han långsamt hem. Den här killen ligger där, det är så jävla allvarligt skadad var han inte alls, tror jag. Men han var ett skrek åt Lars. Lars springer hem och sen då springer han ner på den gatan där han bor, precis i närheten av Sunset. Då kommer det typ tre polisbilar och griper honom. Och du vet så här, säger ja, du måste, det här kommer vi ta till rätten. Skaffa dig en advokat och så vidare. Lars är självklart en människa som inte skaffar en advokat utan ska argumentera för sig själv. Vi har de människorna runt omkring oss.
Ja. Man kan dela in sin bekantskap i två helt enkelt läger då. Människor som tror i en rättegång skulle försvara sig själv eller inte.
Man kan dela in sin manliga bekantskapskrets. Så är det, verkligen.
Exakt så är det. Det är människor som tycker att de är smartare än advokater som har pluggat i 6 år och som kanske har 30 års yrkeserfarenhet. Så tänker de ändå, jag kan bättre än dem. Jag är en retoriker.
Det är samma människor som säger, Jag orkar inte gå till någon terapeut. Jag skulle ju bara bryta ner terapeuten.
Ja, verkligen.
Ja, men, och så griper de honom. Så blir han då kallad till rättegång. Och det är liksom, det är inte något jätteallvarligt brott. Så folk sitter och väntar på att få gå in. De tar väl liksom, de river av en massa brott av samma karaktär ungefär, va? Men de allra flesta har de med sig egen advokat. Lars har inte det. Det går som det går. Han döms då. Han döms till samhällstjänst. Men han döms också till att göra en anger management-kurs via Zoom.
Ja, okay. Ja.
Och den måste han då ha gjort liksom, jag tror att han behöver ha gjort den innan, om det är innan november månad är slut. Det här skedde i augusti, så han har massor av månader på sig att göra det här. Då mässade han igår och sa, lite pressat här nu, måste köra liksom, måste köra 8 timmar per dag med anger management den kommande veckan. Och tydligen är det så, och han sa, fan, man kan, de är liksom, har någonting, det sitter någon samtidigt som den här kursen görs och ser så att människan som sitter framför Zoom inte går iväg.
Nej.
För i så fall blir man, och då i Lars fall då, om man inte gör det här, ja, då kastas man ju rätt
Lars
in i fängelse.
Lars har ju grav ADHD, så att bara sitta framför en skärm i 8 timmar från honom är ju plågsamt i sig, gissar jag.
Han frågade mig en gång, han visade ett kort från när han gick i skolan. Han gick i 4 olika obsklasser, alltså, ja. Under, så visade han, kolla på det här klassfotot, ser du var jag är någonstans? Sitter jag på klassfotot? Nej, då ligger han liksom under stolarna, täckt av liksom sina klasskompisar. Ja.
Man, som en kul grej.
En illustration av någonting. Men, apropå, varför är det den här historien? Jo, men det där beteendet alltså liknar mina beteenden väldigt mycket. Skulle jag också kallas i rättegång så vet jag att jag och dömas till någonting. Då skulle jag verkligen skjuta upp in i det sista att göra den här kursen då, anger management kursen. Det är samma sak som jag, du vet, tankar. Det är sinnessjukt. Alltså det är liksom, jag kör på tom tank så länge det bara går. Det är liksom alla jävla varningsblinkers, hela bilen tjuter innan jag till slut går och tankar då.
Jag kan så här, däremot tycka, när jag har liksom så här, nu har jag 237 km kvar i räckvidd, tankar jag nu, då är det som att jag liksom, jag kan liksom bada.
Vad är töntigt?
Ja, jag förstår att det, men du vet också.
Nej, jag säger, vad är töntigast? Det är säkert det jag sysslar med också. Men ja, det känns, men, ja, i mitt fall nästan som att det är en sjukdom. Det är någonting som är fel på mig. Jag förstår inte att jag aldrig någonsin kan bryta mönstret. Det är så många mönster som du tar en susning om som jag inte kan bryta. Jag kämpar med dem. Jag vill bryta mönstret.
Ja, ja.
Ja, men du har väl också det. Men du vet att man bara känner att, vad fan, hur svårt kan det vara? Tanka nu. Ja. Men exakt samma sak med den här bilen då, som jag hade på lease. Ja, då ringer de till mig. Ja, du vet att den går ut imorgon. Du måste lämna in den här, annars förlängs den bara. Och det blir dessutom dyrare, eller vad de sa. Du har inte ens tänkt på det. Det gör ju vanliga människor. Och då var jag tvungen att arrangera i LA via några kompisar att bilen skulle lämnas in. Och nu är jag också billös. Vilket också är väldigt jobbigt, för jag har barn och så vidare som ska transporteras. Av den anledningen så satt jag då uppe i natt och försökte köpa en bil eller leasa en bil. Det gick sådär. Jag sköt det på framtiden. Så är det. Men du, jag vill bara sluta resonemanget jag började och som jag inte ännu har liksom nått fram till. Det vill säga att vi bor så nära varandra. Hela morgonen nu, när jag har rivit av mejl, så har du liksom, du har likt en gubbe på liksom 70 år harklat dig hela tiden och småhostat.
Jo, men,
och du är förkyld, kan du säga, men det är
väldigt... men jag, när vi spelade in på den förra veckan var jag ju mycket krassligare och hostade som en galning.
Vad är det där? Det är verkligen, det känns
men,
verkligen
nu, men vad fan i helvete, jag hostar igång nu när jag är krasslig. Försök inte måla någon slags liksom
det, det känns som att du liksom är jo, det är liksom,
den här motorn behöver liksom poleras extra mycket på morgonen nu. För att man ska podda och vad fan jag, skit i mig. Så lever du längre.
Ja, men det verkligen så att jag tänker, det låter som att jag har en gubbe som sover i, du vet, så, i ett handikappanpassat rum som liksom inte kan resa sig upp ur sängen. Utan att liksom lyfta sig upp med en
gör
kran.
Inte en dödsrossling av det här. Jag var nere och käkade frukost. Så hade jag, i och med att jag slut på strumpor så tog jag ett par av de här liksom tofflorna man ibland får på hotellrum som liksom ihopknutna med badrocken, ja, på vissa rum.
Jättelövtunna, lövtunna.
Ja, lövtunna.
Så långt från Nike Air Max man kan komma,
ja,
så att säga.
Ja, men det är någonting med det som det är knappt ett fotplagg. Jag vet inte ens vad det är liksom.
Ja, men det är som att gå på en servett.
Ja, det är som att gå på en servett, och då liksom när jag gick igenom frukostmatsalen så var det fullt med folk där inne. Så var det någonstans klistrigt material under dem, så det lät som att jag liksom gick i vinfläck. Jag lämnade dem där nere och åt barfota som Ernst Kirchsteiger och kände mig liksom levande i det. Vi är även denna vecka sponsrad av DPJ Workspace, som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De är gamla gemet, är såklart då specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor. De har allt man behöver.
Ja, och med inredningshjälpen som de erbjuder får du som företagare ett kostnadsfritt inredningsförslag. Sånt behövs, man. Inom 48 timmar kommer det uppritat av DPJs egna inredningsarkitekter, presenterat då i snygga 3D-visualiseringar. Sånt där älskar jag, av ditt kontor. Och det skickas då till din mail, och så kan du ta beslut i lugn och ro.
Och när allt väl på plats på kontoret, så har de minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är fantastiskt. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den här veckan sponsrade av HelloFresh. Och om man inte har stött på HelloFresh tidigare och vet vad de gör, så levererar HelloFresh alltså då färdiga matboxar, underbart, hem till dörren. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardag på ett otroligt sätt. För den som inte lagar så mycket mat hemma, så kan ju faktiskt HelloFresh hjälpa till med att upptäcka nya ingredienser och hur man använder dem. Det är sånt som tryter när man ska hitta på allting själv och man hamnar i enkla, gamla, tråkiga vanor som jag kan relatera till detta.
Ja, jag kan droppa några rätter här. Blandfärs teriyaki med då sesamstekta grönsaker och ingefärsris. Det hade man inte kommit på själv, framförallt inte du, Fredrik. Så gå in på hellofresh.se och med koden PODFF, P-O-D-F-F, kan man få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna, om du inte då provat HelloFresh ännu. Och dessutom fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden om du tidigare har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre, och nu då önskar bli kund igen. Vi säger vad då, Fredrik?
Vi säger stort tack till HelloFresh. Vi är en vecka sponsrade av Unibet, och det är Stockholms derby mellan AIK och Djurgården som sker på söndag. Till dagens datum är det 43 000 sålda plåtar till säsongens första stormatch borta i Solna. Det är ju som alltid en högintressant match, inte bara på plan såklart, även på läktarna. Jag har ju svårt för Djurgården, det har jag pratat om öppet. Inte alla djurgårdare är as, men
ibland
alla
är du platt, är tycker djurgårdare. Jag vet inte vad du baserar det
jag
där på.
Jag vet detta, men här kommer jag att följa matchen med intresse, och det jag hoppas framförallt är att det går bra för AIK.
Börjar bli lite tifotorsk, känner jag. Malmö var ju otroligt tifo här om veckan då.
Ja, det tycker Malmö-människorna, ja. Alla är inte lika golvade.
Matchoddsen då vad gäller derbyt, så är Djurgården knappa favoriter, men i derby kan allting hända, så är det ju. Det är många klassiska derbyn som vi har liksom. Det är många klassiska därmen genom åren, såklart. Man kan till exempel spela på att AIK inte förlorar matchen till 1,55 gånger pengarna. Eller då att båda lagen gör mål. Det kan man spela på till 1,79 gånger pengarna. Det finns något för alla, onekligen.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket, så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Vi är ju här och filmar då, och det kan vi komma till någon annan gång. Känns skönt att inte bara avslöja allt vad vi gör. Därför att man är också osäker på vad fan det blir. Det är inte så att jag tror att folk går och tänker bara, åh, ska Filip och Fredrik göra en tv-serie om det där? Vad spännande. Det är inte det. Men man går runt och filmar, eftersom man inte har gjort det på ett tag. Så man känner, jag har liksom ganska dåligt självförtroende verkligen. Jag känner, ja, det där verkade ju bli bra. Men jag har ingen aning. Förr i tiden så tycker jag att man mer kände bara, det där blir kul. Det där blir bra.
Ja, jag vet. Så man har haft drastiskt fel.
Ja, men då blir vi gripna i Monaco, eller gripna. Polisen stoppar oss när vi filmar. Detta är inte tillräckligt bra för att det ska nå den produktion vi jobbar, eller slutresultatet. Absolut inte. Men ibland så känner man alltid en kittling. Jaha, nu kommer snutarna, så tänker man, nu kan det bli bra. Nu kan det bli bra här.
Man vet att det är en medioker realityproduktion som man ser på, om det görs ett stort nummer av att polisen kommer och frågar om man har tillstånd och sånt. Det är ju egentligen inget.
Ja, jag vet, men det,
då ska man liksom tillföra krydda. Vem vet, VIP sitter jag i ett klipprum med det här och bara, släng in det, vi behöver något drama. Så vem vet.
Men samtidigt är man ju, där är man också, börjar man närma sig män som liksom ska representera sig själva i rätten eller knäckas terapeuter. Det vill säga att man står och argumenterar med en polis och tycker att man är lite cool och så här, vet. Det är alltid att man inte bara säger att vi blir jättemycket om ursäkt.
Ja, men ett tips är vad allmänheten stort är liksom, att bråka med poliser utomlands alltid svårt. I Monaco verkar de ju vara så arroganta, så att det är liknar ingenting. Där ska man nog bara hålla käft.
Det var ju roligt, för vår ljudtekniker Lina då, hon ställde frågan till polisen när det här hände då. do you speak English? Mm. Väldigt trevligt. Mm. Det är inte alls konstigt, för han stod och pratade med henne och hon förstod inte. Då svarade han bara, do you speak French? Fy fan, vad är det?
Jo,
men det... Då, alltså, ja, men det går liksom inte att förstå. Är det någon annan, liksom, är någon annan liksom, människor med någon annan nationalitet som ägnar sig åt sånt där?
Ja, men det intressanta är, alltså, han är ju en polis i Monaco. De flesta människor, det är mycket turister där. Det är en sak om man är på en plats där det aldrig kommer turister.
Mycket ryssar, Putins dotter bor till.
Om man är liksom, jobbar polis i Njutånger, så är det inte så många liksom, turister från andra länder som kommer dit, så att säga. Men i Monaco, det är liksom, består ju av människor från liksom, expats och turister. Det borde ligga i den personens intresse att kunna kommunicera med människorna han griper. Eller liksom, ah, det är så jävla
dumt. Det är som att man har verkligen lust att säga, what the fuck, your silly language. Nobody wants to speak your silly language outside your country. Ja, förutom då människorna i Afrika vars land ni kolonialiserade och tömde på alla naturtillgångar. Ja, de vill inte heller prata franska egentligen. Men då står vi där. Och det här är intressant med dig. Du är begåvad, men du blir på något sätt, jag vet inte, du blir liksom lite stressad när sådana här. Du blir inte rädd, men jag tror att du också, du vill att det ska ta slut. Nu måste vi gå vidare.
Nej, jag blir väldigt angelägen att vara till lags när det är myndighetspersoner.
Och det här är så jävla lustigt, så det som då skedde, för att i alla fall i min värld, men en gång tiden var vi ute och då spelade in Jorden runt på sex steg. Älskade det programmet, men då var vi i Zimbabwe. Jag står och säger till dig när vi anländer, nu skriver vi att vi är turister. Vi har inga tillstånd här. Dessutom, landet är hårt kontrollerat av diktatorn Mugabe. Det kan finnas ett problem med att bara gå rätt in och börja filma där, eller tro att man ska filma.
Jag vet, men jag tänker alltid i de lägen när du ska liksom måla någon slags så här geopolitisk bild av ett land. Du har nästan aldrig koll på egentligen vad du pratar om.
Nu har du faktiskt
på samma
fel.
Sätt,
så jag, nu har du
jag minns
fel.
Att teamet hade, när vi gjorde det på 60, när vi kom till alla de här olika exotiska länderna, så att ni alltid spekulerade. När planet gick ner för landning, man hörde det, ping pong, we're now starting our descent into Bangkok, vad nu är. Då börjar ni alltid spekulera hur liksom stränga narkotikalagar det var i det här landet vi nu skulle landa i. Ja. Ni kom alltid fram till att det är inte så hårt faktiskt.
Oh, när vi kom till Singapore var det väl?
Ja, absolut. Men i övrigt så var det ett intensivt
öst. Singapore är väl liksom ett korn kokain och man är liksom får 9 livstidsstraff.
Ja, jag vet det. Men det var väl enda gången ni kunde tillstå det. I övrigt var det att, ja men herrjävligt liberal.
Jo, jag vet.
Så, att, jag menar, så därför så hade jag alltid inställningen då att ja, men han vet ju inte riktigt vad han pratar om. Dra in Mugabe när vi står i någon slags passkontrollskö. Liksom Mugabe kommer aldrig nås av vår närvaro här.
Här har du inte rätt, punkt. Jag kan ganska mycket om internationell politik och vilka sorts liksom, regeringar som är in place.
Dina geopolitiska utläggningar känns inte alltid helt roligt.
Du har fan fel, men skitsamma. Kommer dit, du ska såklart, nu börjar vi filma redan när vi kommer till landa
på
terminalen. Ja, så säger, det kanske är dumt ändå. Om det kommer några vakter här, Fredrik, så kan vi bli kastade i fängelse. Och God knows, vi kanske kommer sitta längre än Martin Schibbye. Som för övrigt är med alla mot alla. Det tycker jag är härligt. Ja, verkligen. Men då går vi in där och sen ska vi gå igenom immigration, visa passen. Och så säger jag till dig, ja, nu vi är turister. Så då hör jag dig på allvar. Vi står vid olika såna här kontroller. Och hör han ställer frågan och säger, yeah, I'm a journalist. Tar en sekund, vakter kommer, poliser kommer, stoppar hela teamet, sätter i något jävla litet rum där vi får sitta då, på golvet. Ja, och dessutom, du vet, och frågar, när de kommer in där och säger, who's the producer? Så, också värdelös. Så reser sig Agnes Lo Åklind då, som var vår regissör, upp och säger, ja men jag kan göra det här. Går iväg, hon är bara borta några minuter. Sen kommer de, we need a man. Säger så mycket om det där landet.
Fy fan,
men då så tittar du på mig. Och det är alldeles tydligt att jag tänker,
men det är väl tydligt att professor geopolitik måste ta det här. Men det är det jag så att tänker.
Du är också fegis i såna här situationer. Feg. Tänk om jag hade åkt in och fortfarande suttit i fängelse. Hade du då programlett Alla mot alla? Just nu.
Ja, om du... Ja,
ja, jag hade väl det.
Men, jag menar, vi fick också höra sen av Martin Schibbye, hade ni lurat er in, ställt er och iPhone-filmat ute på vischan, så hade ni varit skuggade av några jävla regeringsagenter, då hade ni blivit tagna ändå, hamnat i fängelse. Så min urfegning, att jag sa journalist, räddade oss.
Min kompis, som också är fotograf, Peter Denhopen heter han, sa att vi förmodligen hade åkt in på ganska många år.
Så jättebra att jag sa som det var. Och vi besparar
oss. Jo, men det var galet att du agerade på det sättet. Till slut, vi sitter där massvisa timmar. Ja, lite coolt var det såklart. Det gillar man ju. Det är ett minne, men jag satt och blev då förhörd av liksom fyra såna här militärpoliser. Jag var inte så kaxig då. Nej. Då kände jag inte, nu ska jag sitta här och argumentera. Men då sker detta i Monaco. Det är ändå bara så galet efter att detta har skett. Så tar de alla pass. Och de tar våra namn och de ska skriva ner adresser. Och så frågar de var och en av oss, vad jobbar du med? Och det är inte så konstigt. Jag säger då att jag är liksom TV-clown liksom. Jag jobbar med TV och de andra är ljudtekniker och så vidare. Sen hör man bara dig där borta. So what's your job or profession? I'm a journalist. Du säger ju inte ens det i Sverige. Nej. Inte ens i Sverige. Men det är någon människa beskriver dig själv som journalist. Och då i samma sekund ser man att slutarna tänker, är ni här och smygfilmar och ska avslöja någonting? Ja, Putins dotter bor ju i den här stan. Det kan vi inte stå för. Vad är han här och gör? Det är liksom det är obegripligt på så många nivåer.
Jag har någon slags journalist-tourette, men jag tycker att det är så lätt, en lätt förklaring. Man vill inte ge sig in. Well, you know, I'm a clown in front of the
aldrig positiv.
Jag hör dig säga, I'm a clown in front of the TV camera. Det är också, vad fan betyder det?
Han garvade.
som ett översittarskratt. Men vad betyder det?
Men det är liksom så sjukt ändå. Det är aldrig...
I'm a clown in front of the camera. Vilken the camera? Vad är det ens?
Om du nu liksom lyssnar en kort sekund, så är det så här att det är aldrig någonstans i något land bra att säga I'm a journalist med ditt glada. Du låter som en tunt, som en naiv tunt som tror att de ska säga välkommen till Monaco. Vad vill du skriva om oss? Jag är beredd att snacka. Alltså, du, skit i detta nu. Vi är ute på äventyr, vi har jättekul. Men det nådde mig, eller jag läste då en artikel i Aftonbladet. Eller jag ska säga så här, jag ska få cred till den som ska få cred. Tom, som är en av de som jobbar med oss här, liksom gav mig den här artikeln. Och då är det så då att Sportbladet skriver om Senegals stora fotbollsstjärna Sergio Mané. Eller Sadio Mané heter han. Spelade i Liverpool, spelar nu i då Bayern München. Och han är definitivt den största just nu fotbollsstjärnan från Afrika i hård konkurrens då med Mohamed Salah från Egypten. Då. Men han är en gigantisk stjärna. Och nu har ju då VM-trupperna börjat ramla in. Det startar ju snart.
Det var ju ändå någonting, tycker jag. Alltså detta skit-VM, som det är lätt att säga också när Sverige förstås inte är med. Men när då...
För första gången har jag problem. Jag måste verkligen säga det. Jag vill försöka inte vara woke och piss. Som den där. Tänk att verkligen han DeSantis i Florida... Och det är väl smart då. Men liksom hela hans kampanj har gått ut på att liksom stop the woke. Alltså det är helt otroligt vilket skällsord det har blivit i amerikanska högerkretsar. Ja, det representerar liksom någonting helt fruktansvärt.
Ja, över hela världen skulle jag ändå säga.
Jo, men det är inte så att liksom svenska politiker än så länge står och pratar om det hela tiden. Nej. Men alltså, det är någonting ändå i mig då som gör det lite svårt. Jag vet att jag kommer sitta och titta på det här, så jag vet inte varför jag säger det här, men det är någonting så här. Det känns smutsigt. Visst, fotbolls-VM spelades i Ryssland förra gången. Men det är någonting, ska man sitta här och titta på saker som utspelar sig och ger reklam för ett land som har så pissiga värderingar och där så mycket förbjudet.
Jag såg att artisten Dua Lipa var då så här, ska du komma och spela på invigningen? Eller du vet så här, nej, men då gick hon ut och sa absolut inte, jag ser fram emot att komma till Qatar när de har fått ordning på alla sina mänskliga rättigheter så som de säger att de ska få. Ett snyggt så här välpolerat pressmeddelande. Jag såg däremot att din halvvän Robbie Williams, han har inget problem att åka dit och uppträda. Han ska
inte. Han är inte min vän, så det är tur det. Men det där är, det kommer, men jag som säger, det är lika bra att erkänna. Jag tror att jag kommer sitta där, skrika, vara lycklig, följa Frankrike. Jag har bestämt mig för helga på Frankrike. Det här är intressant att veta. Frankrike, Mexiko, Senegal. Kanske lite Danmark.
Det är noterat.
Det enda du vill, som du satt igår, skrävla dem inför teamet. De fick inte en syl i vädret. Så att du pratade.
Du överdriver.
Jo, men du vet. Så satt du pratade om hur gärna du vill att Danmark skulle vinna och hur mycket du hatar England.
Ja, men är det att skrävla att säga att man hatar England? Det är väl inte att skrävla?
Nej, men vad är det? Det är väl att lägga ut texten.
Lägga ut texten
utan att andas, så att inga andra kommer
till
tals.
Men det var ju någonting med just England. Alltså det är för att man hatar de engelska fans och hela självbilden och så vidare. Men när då det kablades ut bilder från Katars officiella kanal, antar jag, nu är de engelska fansen här, så var det ganska uppenbart att det var utklädda gästarbetare som då fick agera engelska fans för att skapa en VM-stämning. För jag antar att engelska fans har inte råd att vara i Katar en vecka innan England börjar spela. Så det är ganska uppenbart.
Men du gillar din nidbild av att det är liksom arbetarklass, ja, men förlåt, men smuts det, som är i Katar.
Det är inte liksom en tsunami återigen av engelska fans som åker en vecka före första match.
Jag vet inte, Fredrik.
Nej, så är det bara. Men det är någonting med det, ja, men det, de fejkade fansen som dansar sig fram med någon slags bongotrummor, det var ju också någon slags, ska man säga, metonym för hela plastigheten i hela evenemanget, så som jag vill se det.
Men jag måste också säga att det är liksom det drömmen, och det kommer ju aldrig ske, men det känns ju så här, det är ändå så att FIFA är liksom den ruttnaste organisationen som finns på hela jorden, men av någon anledning så är de lite liksom untouchable. Någon får förklara det för mig. Olof Lund har säkert förklarat det i den boken jag borde läsa. Ja, templet i öknen.
Ja, jag läste den och jag älskar den boken. Det är inte bara fotboll, det är hela världen samtidigt. Han förtjänar verkligen den stora journalistpriset nomineringen.
Men det är ändå
jag också för sina cards från Qatar, som vi var de första att berätta om här i podden för ett halvår sedan. Också skitbra idé. Duktiga människor som gör ett hårt jobb. Respekt.
Absolut, men jag kan fortfarande ändå känna så här, hur är det möjligt? FIFA är liksom den sista bastion. Det är det. Det finns väl hur många jävla gubbbastioner som helst. Men det är ändå en gubbbastion som om någon på något sätt då överlever. Det är ju massa jävla korruption och de liksom tvingar folk med pengar kunna muta folk till att rösta så att liksom Qatar kanske fick det här VM:et. Och så vidare. Men det hade varit, det man drömmer om är liksom att nej, men det här, nu har det pågått en jättegrej under the radar. Det är liksom fotbollsnationernas underrättelsetjänst. Alla de har gått samman och så här, när det väl ska blåsas till match, då går alla av planen i varenda match. Ja. Det hade varit det bästa som hade kunnat ske. Ja.
Första matchen, det är domaren
det,
blåser.
Det är Qatar tyvärr. Det är tyvärr Qatar som spelar.
Det kommer inte att hända. Okej, andra
Ecuador matchen. Tror jag möter. De möter väl Ecuador, tror jag.
Ja, i och för sig. Och Ecuador-spelarna bara står där. Det är de som har avspark. De rör inte bollen. De bara, de går, och sen efter 5 minuter protest, då lämnar de planen. Och sen kommer de aldrig
in. Och så tänker
de,
och så blir liksom rapporteringen i tidningarna, Ecuador, detta modiga lilla land. Sen är det liksom nästa match, som det är typ Frankrike, Iran eller någonting sånt där, vet. Och då gör de samma sak. Ja. Alltså då, det hade ju varit något
vilket mest ikoniskt.
Ja. Ja, och så hade du vet, så hade Joe Biden gått ut presskonferens och säger, jag vet att ni har sett fram emot VM, jag förstår det. Vi ska inte skjuta upp det här VM:et.
Ja,
om en vecka så spelar vi en ny invigningsmatch i Dallas, Texas.
Pontiac Silver Doom som han har egen försluttare.
Men det är någonting med, det finns tyvärr inte klart.
Men det är någonting med den liksom lagda fotbollsplanen och det som tillåts hända innanför de här vita linjerna, att det händer sällan överraskande. Det är samma sak vi pratade förra veckan om. Sean Penn räcker över en Oscar till Zelensky och säger bring it back to Malibu when the war is over. Och det är liksom, det är någonting där världen möts på något sätt. Will Smith dammar på Chris Rock. Det är också så här, där händer någonting innanför en spelplan som inte vanligtvis brukar hända. Och på samma sätt så skulle man ju vilja här då att den typen av, vi är vana att se en viss sak hända på fotbollsplan. Kan det ibland bli någon streaker som springer naken, fylledansken som sprang in och gjorde
bort. Eller Pussy Riot. Pussy Riot var ju bra.
Pussy Riot, verkligen. Ja, det var otroligt. Det är de också, men det är fortfarande en viss typ av protester som utspelar sig, som man har lite grann sett. Det som hände i VM 1982 var ju, då spelade, tror jag, Förenade Arabemiraten, eller det var Kuwait.
Jag tror Kuwait. Kuwait
kan det ha varit. Spelade mot något land.
Frankrike.
Några emirer sitter på läktaren, blir missnöjd med, låt säga, en offside-avblåsning eller något. Nöjer sig inte med att skrika och häckla från läktarplats. Går in på planen, för de är så vana att bestämma hemma att de kan stoppa matchen och göra vad de vill där. Att de tänker, de spelreglerna kan vi transferera till fotbolls-VM. Går in på planen och bara tar för sig. Det är ju vedervärdigt och dumt förstås. Men det är någonting, när någonting händer på fotbollsplanen som inte kan hända egentligen, som blir så jävla extra starkt då.
Ja, men jag skulle påstå att det ändå är någon av de mest, liksom, mest... alltså ikoniska ögonblicken. Det är naturligtvis hemskt då, för det vittnar väl om vad fan det är för, vad de har för liksom världssyn.
Ja, men det finns också någon liten exotifiering från oss som betraktar också, att det är att de har de här liksom emir-outfitsen på sig, shakiga, du vet, de här vita långa liksom lakanen så att säga, långa böljande kläderna, och går in på planen och tar för sig. Det finns en exotifiering där man får se upp med hur mycket det är av den klädseln som gör att man tycker att ögonblicket är
det tydligen på. Var så, jag läser nu då att det var mot Frankrike 1982. Och då är det Kuwaiti Sheikh disagrees with a goal and orders the players off the pitch until the ref changes his mind. Och det var då att de hade hört någon, liksom, de hade hört en visselblåsning från läktaren och missuppfattat någonting då. Men det är liksom det är för bra för att vara sant, och jag uppmanar till den typen av aktioner. Men framförallt skulle man då uppmana till en aktion på förhand, fullständigt
planerad in i minsta detalj,
förankrad i USA. Det bara står, du vet, United Airlines och American Airlines plan, hela flott ettan står på Katars flygplats.
Ja,
alla lag bara hoppar på planen, vinkar.
Och för de här arbetarklassfansens skull då, även för fans finns det plats.
Ja, ja.
Det här har liksom, det
förstå
mycket.
Vad de skulle, och andra, det är möjligtvis att den amerikanska höger liksom högerfesterna skulle reagera eftersom de har gällande American football, men just det de säger när de vinkar farväl till Qatar och sen står liksom Joe Biden och tar emot alla på Dallas Fort Worth flygplats. Allt är klart. Här har ni rumsnycklarna till era hotell. Det är så jävla koordinerat.
Så ni har allt i kratten. Allt är klart. Ja. Tillbaka till Mané.
Ja, men Mané då. Och de har börjat ta ut trupperna nu. Jag tycker att det är väldigt kul. Hit och dit en massa då spelare som är skadade.
Nu är VM-peppen tillbaka i ett dråpslag.
Ja, men jag säger det. Jag börjar prata om det. Men då är det några... Det är massa som är skadade i Frankrike då. Pogba kan inte spela. Conte kan inte spela.
Ja, ja, ja.
Det gör ont i hela kroppen. Jo, men vadå? När spelare missar VM. Det är tråkigt när stora spelare missar VM. Det är väl en Jota i Portugal och så vidare. Det är några. Men sen så har det då varit... Det är klart då att Sadio Mané missar VM. Och det är ett sån jävla blow för Senegal. Senegal vann ju afrikanska mästerskapen nyligen. Och de har ett riktigt bra lag som skulle kunna bli kanske det första afrikanska laget som når en VM-semifinal. Det är inget lag som har vunnit där. Lyckas med det ännu. Ghana var väl extremt nära i Sydafrika för några år sedan. När den dramatiska minuten. Ja, vad gjorde Suarez? Han tog bollen. Det var några minuter kvar. Ghana var klara. För de var på väg att göra mål. Och då tog Suarez bollen med handen. Blev utvisad. Och den här då ghanesiska fotbollsspelaren missar straffen. Alltså det var då Lasse Granqvist skrek så här.
Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah Gyan med höger där skjuter. I ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Gyan missar straffsparken! Och matchen är slut!
Allt skiter sig för Ghana. För fan, vilken bra sammanfattning.
Ja, men vet du vad som är bra där också? Till skillnad från andra då fotbollskommentatorer.
Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann. Och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym kan tycka omfamnar våren och den analkande sommaren. Att man vågar lite. Att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid att titta. Nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på nico.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åt vinningen. Det där var inte skrivet på förhand.
Han sa nej, och det finns inga poetiska flykt liksom.
Det är väldigt Fredrik Wikingssonskt skulle jag säga. Du skulle säga men det är något bara skit.
Ja, men det finns ju sjuka där vi pratade om tidigare med bland kommentatorer nu att man ska uttrycka sig poetiskt och Ferlinsk kanske, vad vet jag, om vi ska alludera tillbaka till honom.
Ja, det är väl dags nu. Nu kommer vi kunna vänta oss efter han Christian Olsson på Radiosporten som alltid. Han har väl 30 förskrivna sidor nu.
Ja, för att gå rakt in i årskrönika sen och bli virala så att säga, eller årskrönika, nu är det viralitet som det handlar om. Men det där allt skiter från Ghana, det är liksom från, det kommer från kuken på Lasse Granqvist. Det kommer inte från hjärnan. Därför är det vackert.
Men då Sadio Mané, och då tog de i alla fall ut honom i truppen, meddelar de här. Han är så pass svårt skadad, men de tog ändå ut honom för det är möjligt. De tänker väl så här, ja, Men tänk om vi går riktigt långt i turneringen. Om en månad, då kanske han ändå är i tillräckligt bra skick för att spela en semifinal eller en final. Jag fattar det. Det skulle jag också gjort om jag var Senegals förbundskapten. Jag är inte det, men jag vill ändå understryka
men
det.
Men någonstans i Senegal nu sitter det ju förstås en spelare då som hade blivit uttagen om inte Mané hade tagits ut. Och han får nu inte åka och han deppig kan tänka på honom i en sekund.
Där har vi tänkt klart på honom. Men då är det så, Aftonbladet eller Sportbladet då, skriver då en artikel om detta. Behöver inte nämna journalisten, det känns onödigt att pissa på honom. För det har ju varit någon textredigerare som har gått igenom det här och släppt igenom vad han skriver då. Men då är det så här, Sadio Mané går en kamp mot klockan för att bli spelklar till VM-premiären.
Så långt inga konstigheter.
Nu tar Senegal hjälp av en häxdoktor för att snabba på rehabiliteringen. Och det är ändå, jag tycker det är så fint när man ser hur, alltså det är hemskt. Men det är också bra, eftersom vi är uppmärksammade, kanske någon annan också. Men när man ser att det är så att liksom rasismen bara flödar ibland i, på ja, sportsidorna och det är på andra sidor.
Det är en subtil, ja, men exotifieringen, och kallar det rasism eller vad som helst, men det är en subtil sak. Därför att, hade det här varit, ta då en kritvit spelare, säg en spelare i Tyskland.
Ja, men säg så här istället. Du vet så här, om Sverige skulle gå dit och så här, Alexander Isak.
Nej, så här, Harry Kane är skadad i England.
Han, och då åker till Sverige till Executive Health som följer med honom, där du har varit då.
Ja, nej, men de skulle kunna ta in en motivational speaker, naprapat Gunnar för i helvete, som också jobbar som.
Ja, men också, de skulle också ta med liksom tre, du vet, de har också med sig den bästa läkaren för den skadan han har då från Harvard University.
Ja, och så någon som jobbar med mental träning, hade de ju sagt då. Han är bäst i världen på mental träning. Naprapat Gunnar som är bäst i världen på mental träning.
Ja, men inte bara. De hade väl också sagt att, men det hade också stått bara, för det här handlar väl om liksom, i den mån då, när de säger din häxdoktor, så är det väl liksom att olika brygder kommer kunna göra honom frisk.
Ja, men alternativ, ja visst, så det här handlar om alternativ. Hade det varit Harry Kane så hade det stått alternativ medicin. En homeopat hade något, det är den bästa liknelsen.
Ja, precis, allt är tillåtet. Men, ja, men man hade ju till och med haft någon, den känsla av att det där kommer nog inte funka. Men det här är då en version av när vissa då kan säga om, du vet, en svart bluesånger eller en svart bluesånger ska vad som helst, där då i en recension skulle kunna stå att personen i fråga har rytmen i blodet.
Ja, men lite så är det faktiskt. Ja.
Ja, men det här är nästan ännu värre, för det då cementerar ju bilden av att Sadio Mané just nu är i Senegal i någon liten by, går in i någon jävla
voodoo-hydda.
Liksom, jag menar, i något jävla voodoo-tält där det sitter en man, du vet, det är rökelser överallt. Ja, ger då Sadio Mané någon slags brygd bestående av, du vet, ormgift.
Ormgift. Ja. Och den här har man liksom kvistar i hela ansiktet och är målad med någon sån här stridsfärg av gjord av oxblod.
Vilden. Han är en vilde tagen direkt från djungeln. Och nu ska
här han då... Här har vi Harry Kane med sin homeopat, sitter på ett kontor i England och diskuterar vilka olika brygder han kan ta som är tillåtna.
Ett jävla labb med fler laptops än vad de folk tror det finns i hela Senegal.
NASA. Där sitter Harry Kane, och samtidigt i en hydda sitter han med liksom en oxblodmålad häxdoktor.
Och jag vet,
på voodoo-maner får man ner spelklar.
Även om det nu är så, jag ser inte att det finns ingen här som citeras, som representerar Senegal, som säger att det är en häxdoktor, utan den personen säger de sa på frågan om Samora, tror hjälpen från häxdoktorn är effektiv, vet hon inte riktigt vad hon ska förvänta. Jag vet inte, men i det här fallet kommer vi använda dem ändå. Man ser inte att ordet häxdoktor har liksom tagits i munnen av Senegals representanter. Men även om de har gjort det, så är det så att Sportbladet i det här fallet älskar att skriva det här. Manés VM ska räddas tanksträck med hjälp av häxdoktorer, till och med plural. Det är inte bara en, utan Mané ska åka runt i hela Senegal och glida in i olika tält och få olika brygder.
En slags Eriksgata mellan olika brygder och tält. Men var det inte lite samma sak? Någon annan, var det någon Mbappé eller någon annan fransk spelare som också hade någon brorsa som var efter honom med någon slags häx? De skrev väl om det också? Var det inte också något sätt voodoo?
Ja, men det var ju Pogba som blev mordhotad i alla fall av sin brorsa. Jag vet inte hur det
men
var.
Men det fanns också, som hade satt en förbannelse på honom. Var det inte?
Ja, men du vet.
Vila i tidningen också skriva. En förhäxad förbannelse.
Men du vet, och så står det häxdoktor då. Om man går in och kollar synonymer, så är det då juju-man, det vet jag inte, trollkar, magiker, shaman, häxmästare, undergörare, hellbrägdagörare. Det är liksom, och så nästkommande ord som bara kommer: häxeri, häxgryta, häxjakt, häxkittel, häxkonst, häxkraft, häxkvast. Det är ungefär som att det är påskkärringsfigurer liksom. Ja. Häxlig.
Ja, men det, man ni åker till Blåkulla och tar
hjälp. Det är fan, gör om, gör rätt. Sportbladet, det här, många gånger som säger, de ska, då du vet, så blir det en sån här, det blir ingenting av det här. Men här känner man, nej, de borde gå ut och säga, det här är liksom, det här är farligt ändå, det är det. Det är massvis av människor som läser det här, och det cementerar en bild som liksom inte stämmer för fem öre. Mané, han är liksom omgärdad av ett team lika jävla modernt som Harry Kane. Det är så. Han, det är inte ens, du vet så här, men det är något, de mår så bra för att det skapar liksom en extra liksom, dels exotifierar Mané, men det blir också lite, det blir lite spännande kring, du vet, kring VM, och så du vet, gör han succé och dyker upp igen, ja, då kommer liksom Aftonbladet direkt skicka ner någon jävla reporter till något tält i Senegal.
Här kommer Mané omgiven av ett moln av en tsunami av häxdoktori.
Här är byälsten som hjälpte, som
Aftonbladet på plats i hyddan där Mané fick liksom ormgift.
Ja, men det är någonting med det som är så jävla hjärndött, men som också visar att, ja, men det där har man sagt någon gång, eller jag har sagt någon gång, ja, men vi är rasist, alla är rasister, för att vi, och så är det ju. Men sen vet man inte exakt, men varje gång per dag tänker man ju säkert tankar, eller man gör, du vet, man rationaliserar på ett sätt som man, och reagerar på saker som ändå springer ifrån någon slags superior tänk som man har liksom, där man har levt i och fostrats med ändå. Men här är det så, det har ju gått igenom så många instanser att ingen då har studsat. Häxdoktorer, kan det vara så att Moné har liksom en homeopat som bor i Monaco, som liksom som sitter i jävla liksom högsta våningen i en tak, ett liksom tak,
ja, skriver ut lite liksom lite ört, lite naturpreparat, ginseng, lite liksom melatonin.
Det är liksom den känslan. Sadio Mané åkte igår häst och vagn i liksom, ja, 20 timmar.
En åsna.
Det är verkligen, han red själv på en åsna.
Eller vet du vad, genom öknen kanske han åkte, han red kanske kamel till och med, som liksom Lawrence of Arabia.
Och den här häxdoktorn gjorde då en bryggd av Manés blod, gift, du vet, ormgift och sånt där, för att han ska bli. Man kan garva åt det, man kan också välja att förfasas över det, men jag vet inte riktigt vad jag
ska. Man ska, vet du vad, jag tycker man ska inte diktera villkor kring hur andra ska tänka, men man kan notera det, och för varje gång man noterar sånt så kanske man blir lite lyhörd, man har på sig någon slags jävla glasögon för att vara lite vaksam på den typen av generaliseringar.
Jag ska faktiskt här också, jag ska säga, det här har inte med det här, men det var roligt när du då, det finns ju en skådespelare som heter Per Ragnar. Det vet du. Ja, eller det vet du, för du vet ju om vad jag ska prata om här.
Ja, men han var ju, blev väl ikonisk i samband med Tre Kronor. Han har varit med i jättemycket annat också, men han
sprängde
var
väl sig själv. Jag tror till och med att han ledde Godmorgon Sverige.
Ja, gjorde han verkligen efter hyllan, ja. Efter Belfrage kanske också.
Han var ju väldigt, väldigt stor och är fortfarande extremt respekterad, tror jag, som skådespelare. Ja. Och då så gör han så att han pratar om ett program som går på Kanal 5 som heter Herre på täppan, ja, som vårt bolag av en händelse faktiskt producerar. Ja. Men det är ett format, ska jag säga. Jag har inte sett programmet ännu, men det är väl att betrakta som liksom lättsam underhållning. Så det är det. Men man får ta det för vad det är. Av någon anledning så sitter du uppe Per Ragnar och hate-watchar det här. Ja. Och Gud ska veta att man har hate-watchat själv. Vi pratar om
han lägger ut på Instagram två bilder. En bild när han sitter och ser sur ut och en bild när han sitter och ser glad ut. Och så skriver han under. På den första bilden kollar jag på Herre på täppan, där kändisar liksom gör bort sig och leker.
Har du jag hoppas du har screenshotat det här. Han har väl inte tagit bort det, men det ska folk få se det.
På bild nummer två så tittar jag på Alla mot alla med de briljanta Filip och Fredrik och de intelligenta deltagarna. Detta är inlägget, jag tolkar det bokstavligt. Han tycker, okay, han tycker Herre på täppan är lite tramsigt.
Du blir glad, eller hur?
Ja, men jag tänker så här, Per Ragnar gillar Alla mot alla, vad kul. Sen är det väl inte kul att han hatar något annat program, men han gillar Alla mot alla, det gör mig glad. Tills jag går ner i kommentarsfältet, för då tänker man alltid, ja, det ska bli spännande att se vad folk
sånt här gör du, jag ska säga så här, det här tycker jag är roligt, men sånt här gör du mer än jag, tveklöst.
Ja. Jag ger mig ner i kommentarsfälten, det gör jag verkligen. Och då ser jag att den före detta, tror jag, filmrecensenten, han recenserar säkert film fortfarande, men han gör det inte TV4 längre, tror jag. Det är Ronny Svensson heter han väl.
Som aldrig, han har alltid hatat oss.
Han har aldrig sagt ett gott ord om oss. Nej, Jag minns att du såg...
Han hatar oss så mycket, ska jag säga. Han hatar oss så mycket, och det tackar jag TV4 för. Jag kommer alltid stå i liksom, tacksamhetsskuld till dem. När Tårtgeneralen skulle recenseras så var det liksom på hans dag. Men han plockades bort då, eftersom vissa människor i redaktionen hade sett Tårtgeneralen, tyckte den var bra, men visste att han skulle göra en, liksom, en ohederlig sågning av filmen. Så är det.
Jag vet inte om det var
jo,
exakt
det var så. Jag vet om att det var så. Jag vet om
när vi gjorde vår dokumentärfilm Trevligt folk, så vet jag att du såg att han gick från pressvisningen innan filmen var slut, och, det var, och sen gav han den väl en tvåa, ja, eller någonting, vilket gjorde mig också vansinnig när jag hörde att han går innan filmen är slut och man då liksom inte har hela bilden av den. Men då ser jag i alla fall att han är i Per Ragnars kommentarsfält och tolkar Per Ragnars inlägg ironiskt.
Vad skriver han? Kan vi få exakt vad han skrev där då? Vad kommenterade Ronny Sven att han ska göra detta då? Ja.
Ronny, som då heter Ronnys rullar på Instagram, skriver citat: superbrighta Filip och Fredrik, slut citat, gråtskratts emoji, och så skriver han stort tack käre Per, en emoji med såna hjärtan för ögon, en applåd emoji och ett hjärtemoji. Det vill säga att Ronny Svensson är helt säker på att Per Ragnar är ironisk när han skriver att vi är superbrighta och att han gillar det här programmet. Han tänker, gud vad kul att Per Ragnar tar heder och ära av Filip och Fredrik och Kalle mot alla. Detta förvirrar mig först, för jag tänker så här: han är, men vänta nu, Per Ragnar är väl inte sarkastisk?
Du tar en snabb skärmdump och skickar till mig, ja. Så är det. Och till Alex Schulman.
Ja, jag skickar det till alla jag känner. Hjälp mig nu, har jag missförstått det här? Är Per Ragnar verkligen ironiskt när han skriver att han gillar detta? För så tolkar ju Ronny Svensson detta. Och jag vill ju kunna tvåla till Ronny Svensson och skriva: hör du, han är inte alls ironisk, din dumme. Han älskar alla mot alla. Du har missförstått det här så som du har missförstått mycket annat. Men jag vågar ju inte skriva det ifall Per Ragnar då skulle
din
svara.
Din miserable jävla människa är vad du vill skriva.
Typ, ja. Men jag kan ju inte skriva detta om då Per Ragnar skulle svara: vet du vad, Ronny har rätt, jag var ironisk. Jag tycker att ni är superfåniga och värdelösa. Och programmet ger
ju inte... Men du kan ju fortfarande vara irriterad på honom. Det skulle du ju kunna vara ändå. Så att
ja,
säga.
Men om jag skulle skriva till Ronny Svensson: du har missförstått allt, Per Ragnar älskar programmet och Per Ragnar inte har gjort det, då har du gjort bort mig gentemot Ronny. Och i den idiotiska kommentarsfältsfajten kommer jag då att gå förlorad ur den striden.
Jag ska nu då läsa upp, folk kan gå in själva på liksom Per Ragnars official, heter det, Per Ragnar official, hans instakonto.
Nej, för först DMar jag Per Ragnar, det kan ingen se.
Okej, och vad skriver du där då?
Jag vill vinnlägga mig om att jag har rätt. Bäste Per, hoppas allt är bra. Såg ditt inlägg om alla mot alla, det här är ju idiotiskt. Hoppas jag får lov att tolka detta inlägg bokstavligt, att du gillar programmet och inte är ironisk. Ha en fin söndag. Sen är det ju en väldigt otålig väntan på att Per Ragnar ska svara. För om man då svarar och skriver: jag är ledsen Fredrik, jag var ironisk, jag hatar det här programmet, då kan jag ju inte ge mig in i fight med Ronny. Sen kommer det ett svar, och det är väldigt spännande när jag går in och ska läsa detta då. Då skriver han: jag är en flitig tittare, älskar programmet och era snabba hjärnor och käftar. Och då blir jag ju då jättelättad och kan då med gott samvete ge mig in i detta kommentarsfält och skriva till Ronny Svensson. Och det är ju inte liksom, det är ju, ja vad ska jag säga, det är inte snyggt kanske att jag känner att jag har liksom, att jag måste göra detta.
Oh, det är jätterimligt. Och du skriver då, det är någon dag senare också, så
jag
vet inte.
Jag svarar då på Ronnys rullar och alla hans gråtskratt.
Ja, jag ska skriva, jag väljer att läsa upp det här då. Då skriver du: jag är ledsen Ronny, men din tolkning av detta, att Per är sarkastisk, ironisk. Det är roligt att du säger Ronny med din tolkning av detta, semikolon. Du vill liksom tvåla till Ronny och bevisa att du är bra på jag tar det igen: jag är ledsen Ronny med din tolkning av detta, att Per är sarkastisk, ironisk, är felaktig. Per menar vad han säger. Han älskar alla mot alla, inklusive de superbrighta Filip och Fredrik. Och dina gråtskratt-emojis är således missriktade. Men jag är inte särskilt förvånad. Du har missuppfattat din omvärld för nu gjorde du
det. Ja, jag vet inte, vad är det ens? Vad är
det? Jo, men du försöker ju vara lite, vad det är ju 100% förakt och hat. Men du försöker ju förpacka det i något slags liksom, i något slags, du vet, juridiskt bråk.
Ja, att jag försvarar mig själv i rätten, det är vad jag gör för att knyta ihop säcken.
Har han hört av sig?
Nej, det har han inte. Men min kommentar har en gilla markering, Och den gilla markeringen kommer från Per Ragnar. Jag är inte säker på att han vet vad det är. Jag vet inte om han...
Oj. Ja, det här, men så här är det. Jo, men nu är ju Per Ragnar på Ronny Svenssons shitlist. Följer ens Ronny Olsson... Eller Ronny Svensson. Följer han Per Ragnar?
Nej, men på ett sätt kan jag tillstå... När det gäller etik inom sociala medier så är det lite ohederligt av mig att först DMa Per Ragnar för att få sanningen av honom. Sen använda informationen för att tvåla till Ronny.
Han har varit för vidrig mot oss.
Jag borde ha vågat skicka in min kommentar mot Ronny utan att ha kollat med Per Ragnar först. Jag känner mig lite feg på grund av det, men jag är ändå glad att det gick som det gick.
Får jag bara säga att i en annan då av när Lasse Granqvist skriver allt skiter sig för Ghana, när han liksom låter magen tala istället för hjärnan. Det är ju, här försöker ju du låta framstå som att det är hjärnan som talar. Men egentligen vill du bara skriva: Ronny, jag hatar dig. Du är värdelös.
Sitt inte där med dina gråtskratt. Det mår ju så tro att du...
Ja. Jag har ögonen på alla dina kommentarer där vi är inkluderade. Det har du.
Jag är kluven.
Men backa inte för mycket.
Nej, jag är bara kluven. Jag är kluven.
Jo, men det är okej att du inte gillar att han sågar oss. För det har han gjort förr. Så är det. Godnatt, Ronny Svensson. Och tack för den här jävla veckans avsnitt, va?
Vi har haft en härlig stund. Jag frågar mig nu, maila oss gärna till podcast@podfet.com. Vi tycker så mycket om när ni hör av er. Och missa inte chansen att köpa. Det börjar ryka biljetterna nu till Globen Alla mot alla 9 december. Enorm final, enorma lag.
Jag hade en kompis som var inne och fick panik och köpte hela 10 biljetter för att inser att så jävla många biljetter är det inte kvar.
Det blir en jävla härlig kväll. Marcus Krunegård och hans underbara band kommer att liksom vara med oss hela kvällen och spela musik och alltihopa. Det kommer att gå med gästartister,
andra stora artister.
Ja, vi har era massa hemlisar och överraskningar klara redan. Det kommer att bli sån jävla härlig kväll. Biljetter på axs.com. Och frågan jag ställer mig nu är: slutar vi med Timbuktus låt om sin revisor eller Don McLean American Pie? Du får välja.
Jag har aldrig fått välja någonsin, så välj du. Varför ska vi bryta
Don
den?
Don McLean American Pie, underbar låt. Vi hörs igen om en vecka. Ha det underbart. Hej!
So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so,
vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.